Välkomna till möte och vi ska börja med bön och sen ska vi gå till Efesierbrevets fjärde kapitel, början i vers 7. Så Jesus, vi tackar dig för idag, vi tackar dig att vi får samlas i ditt namn, i ditt hus, med ditt folk och Herre, vi ber att du talar till våra hjärtan just nu. Herre, vi vill stilla oss inför dig. Vet hur våra sinnen ibland går på övervarv. Och Jesus, vi vill bara verkligen fokusera på dig, på ditt ord, på din närvaro, på din karaktär, på din natur. Jesus, vi ber just nu. Välsigna ditt ord till våra hjärtan i ditt namn. Amen. Det finns i Efesierbrevets fjärde kapitel och vers 7 till och med 17 var det. Men åt var och en av oss gav nåden allt efter den gåva som Kristus mätte ut. Därför heter det: han steg upp i höjden, han tog fångar och gav människorna gåvor. Detta ord, han steg upp, vad betyder det? Om inte att han också stigit ner till jorden. Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister, andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna, som förs bort av varje vindkast i läran när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Från honom får hela kroppen sin tillväxt, så byggs kroppen upp i kärlek och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, allt efter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. De här verserna, eller de tidigare verserna här, så vet vi att det var ett, ska vi säga, en brytningspunkt här i Efesierbrevet då. De första tre kapitlerna hade handlat primärt om den kristnes ställning, den kristnes välsignelser, ska vi säga, mera teori, nu har det blivit mera praktiskt, lära, här är det mera tillämpning, och just vers 1 där i kapitel 4 markerar den här brytningen, att just på grund av den här kunskapen som vi hade tidigare om vilka vi är i Kristus, på grund av det så kan vi leva ett liv som är i balans med vår himmelska ställning. Och efter att ha gått igenom detta så säger han då att åt var och en så gavs nåden. Och jag tänkte just på hur var och en har en unik del i Kristi kropp. Och med vår del i Kristi kropp så bidrar vi till att utrusta Kristi kropp, att bygga upp Kristi kropp, att fullkomna Kristi kropp. Vi har någonting unikt, vi har någonting som ingen annan har. Och Gud säger här att i vers 7 att det har gett, vi har fått ett mått av nåd. Och jag kan säga först, den första poängen som jag vill gå in på är att de första versarna här från 7 till 10 så ser vi hur allt det här, eller möjligheten att bygga upp Kristi kropp, det har blivit möjliggjort genom Jesu uppstigande, alltså att han har stigit upp till himmelen efter att ha fullbordat verket. Och i vers 7 står det att var och en gavs nåd allt eftersom den gåva som Kristus mätte ut. Som andra ord, när vi har fått en nådegåva, intressant namnet också, nådegåva, gåvan har vi fått av nåd. När vi har fått det så har vi också fått tillräckligt mycket nåd för att bruka den. Och Kristus har mätt ut den. Och det är intressant att se hur, när vi ser på gåvorna, så ser vi inte på gåvorna så som en del gör, att man strävar efter gåvorna. Liksom att, åh, nu ska jag ha den här gåvan och jag ska utbedja mig en speciell gåva. Kanske har hört den här termen ibland. Man ska utbedja sin gåva och man ska sträva efter att få den och den gåvan. Och vissa gåvor anses vara bättre än andra. Även om man inte säger det så är det ganska uppenbart. Men det intressanta här är att man säger att det har blivit utmätt åt oss. Och jag är av den övertygelsen att när vi blir kristna så är det ett färdigt paket. Det finns ingenting som vi behöver lägga till. Det finns ingenting vi behöver sträva efter. Det handlar bara om att upptäcka det som Gud redan har gjort. Det som Gud redan har gett oss. Så när vi ser på den här versen så ser vi att vi har fått ett mått av nåd för att bruka den gåva eller de gåvor som Kristus har mätt ut. Det är någonting vi redan har. Det handlar om att upptäcka. Det handlar om att bejaka det som Gud redan har fullbordat. Och i vers 8 jag säger han, därför heter han stig upp i höjden, han tog fångar och gav människorna gåvor. Han steg upp. Gud själv blev en människa, Jesus Kristus, och steg ner på jorden och bodde bland oss. Ordet blev kött och bodde bland oss i Johannes 1:14. Och när hans verk var fullbordat, när han hade lytt faderns plan 100% och han blev korsfäst för våra synder, då vet vi också att han var bara kvar i graven 3 dagar. Sen steg han upp, eller han uppstod, och sedan steg han upp tillbaks till där han kom ifrån. Men skillnaden var att han nu steg upp med en förhärligad människokropp. När han steg ner så steg han ner i form av den andra personen i treenigheten. Och han antog mänsklig gestalt, som det står i Filipperbrevet 2, verserna 6-8. Han antog mänsklig gestalt. Men i denna mänskliga gestalt så har han också fått en uppståndelsekropp. Och med denna uppståndelsekropp så är han idag sittande på faderns högra sida. Och han kommer alltid att ha den kroppen. Det är många som inte tänker. Man tror att han klev in i en kropp och klev ur en kropp. Och sen kanske man tänker, ja just det, han var uppstånden där och han steg upp och så vidare. Men vad hände egentligen? Det är också en av de grejer som man kan urskilja en sekt eller en grupp som inte har den sanna läran, att det är alltid någonting som handlar om Jesu gudom och Jesu mänsklighet och om uppståndelsen. Det slår aldrig fel. Och här ser vi att han har verkligen med sig den här kroppen för all evighet, och till och med såren, även då de är förhärligade sår i den bemärkelsen, kommer att vara synliga i all evighet som en påminnelse om det fullbordade verket. Intressant att se att han steg ner. Det kanske är lite överkurs här, eller kanske inte är det som står, men det talas också mycket om hur Jesus steg ner efter att han hade dött. Var var Jesus? Jo, när han sa till rövaren på korset att idag ska du vara med mig i paradiset. Det här ordet för paradiset är egentligen Det är inte himmelen i bemärkelsen, utan det är dödsriket. Och dödsriket var indelat i två delar. Det som kallas för helvetet och det som kallas för Abrahams sköte eller paradiset. Och det är intressant att se hur han gick dit. Och på 80-talet så spreds en lära som man kallade sig Jesus dog andligen. Som gick under namnet JDS-läran, Jesus died spiritually. Och den här läran gick ut på att man sa att Jesus, när han dog på korset, så var inte verket fullbordat, även då han sa att det är fullbordat, utan han klev också ner i helvetet och utkämpade en strid med Satan. Han tog på sig en synda natur som han så att säga var tvungen att bli frälst från. Och först när det hade skett kunde han kliva ut ur helvetet och stiga upp i himmel. Och det här hade gnostiska förtecken, därför att i gnosticismen så ratade man allting som var fysiskt. Man talade bara om det andliga. Det andliga var viktigt. Vi behöver inte gå in på de detaljerna, vad det resulterade i kristna livsstilen och så vidare. Men man tänkte så. Och därför så kunde hans fysiska död inte vara tillräcklig. Och därför så lades det här till, det här att han dog också en andlig död i helvetet. Och det debatterades mycket om det, svensk kristenhet, runt om i världen. Och det är ganska tyst om det nu, men det fanns. Men vad vi undervisar, vad vi tror, vad vi ser i skriften, det är att när han gick ner i dödsriket, eller Hades som det heter på grekiska, så gick han ner segrande. Han var redan segrande. Han kom med nycklarna i handen, kaxigt, och sa att jag har vunnit seger över döden. Och för alla de av er som är här, som trodde i Gamla testamentets tid på att jag skulle komma. Löftet, första Mosebok 3:15, att kvinnan säl ska söndertrampa ormens huvud. Detta löfte och allt det som Gud visade under Gamla testamentets tid. De som trodde på det, de blev rättfärdigförklarade. Och de är i Abrahams sköte. Och han tog med sig de här personerna. Och han steg upp. Och det är därför som, nu står det lite annorlunda här i den här översättningen jämfört med några engelska också som jag har läst här. Men just det här, att här står det att han steg ska vi se, var står det, han steg ner på jorden eller till jorden, men i vissa översättningar så ser det ut som att det kan tala om att han steg ner också under jorden i den bemärkelsen, därför att troligtvis är dödsriket, helvetet är på något sätt i jordens inre, och någon säger, men det är ju otroligt att påstå något sådant. Men i Jesaja så står det att helvetet kommer underifrån. Och tänk på att det här är en andevärld. Och det är inte det. Det är klart att ingen kan överleva fysiskt i underjorden. Men det är intressant att se hur det finns indikationer på detta. Men i vilket fall så tog han med sig de som i gamla tider trodde. Och han proklamerade det här budskapet också för de som inte trodde. Andra Petrus och Judasbrevet indikerar detta. Att det fanns andar som var i fångenskap där. Och han kom segrande ner till denna plats. Predikade detta budskap. Inte i bemärkelsen att han fick en andra chans. Utan i bemärkelsen att de fick höra som en påminnelse detta budskap som de hade förkastat under sin levnadstid. Och han tog med sig alla dessa, inklusive rövaren på korset som bara gjorde en U-sväng där och var med ner och upp. Och han tog med sig, och han steg upp, och idag när någon dör så är vi i Guds närvaro omedelbart, därför att nu behöver ingen gå till denna plats som är separerad från, inte det nu att det var samma plats, men om ni kommer ihåg i Lukas 13, eller Lukas 16, förlåt mig, så var det ett gap som skilde Abrahams sköte från det här helvetet eller pinorummet. Och det är intressant att se att han tog med sig de här, men så det kan syfta på både det faktum hans inkarnation, han steg ner och blev en människa. Men det kan också syfta på det att han klev ner i underjorden och tog de här fångarna, gammaltestamentligt troende, och tog med dem upp i sitt segertåg. Som vi också läser om i Kolosserbrev 2, verserna 13-15, att han har avväpnat de här makterna och gjort dem till ett offentligt åtlöje. Han har liksom paraderat, är man så? Han har lett dem i en parad, en segerparad, och förevisat de här att jag har vunnit seger. Så det är vers 8. Sen detta ord han steg upp, vad betyder det om inte också att han stiger ner till jorden? Just där det var 8 och 9. Vers 10, han som steg ner är alltså den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. Så var sitter han idag, Jesus Kristus, på Faderns högra tron, som är upphöjd över alla himlar, över allt det som är vad vi kallar för atmosfären, inte rymden, men atmosfären i bemärkelsen där alla fallna änglar, demoner och allting verkar. Men också i allt det som vi tänker det fysiska universum. Han är över detta, han är bortom detta. Och hur detta hänger ihop när det gäller evigheten, tid och rum och så vidare, det kan vi inte förstå. Därför att vårt sinne tillåter inte det. Men han säger att han är upphöjd över allt, det vill säga alla fallna änglar, demoner, alla änglar, allting är han upphöjd över. Och så står det att han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister, andra till herdar och lärare. Och det är fem olika ämbeten, eller egentligen fyra, vi ska titta på det om ett ögonblick. Men vi har sagt tidigare, så vi ska inte lägga mycket vikt på det nu, men apostlar har vi sagt skulle, eller det som krävdes av en apostel var att han skulle varit handplockad av Jesus Kristus. De skulle ha levt med honom under hans offentliga tjänst på jorden, de här 3-3,5 åren. Och de skulle också ha sett hans uppståndelse. Det var kraven för att vara en apostel. Det var också därför som Paulus blev ifrågasatt som apostel. För de sa, du var inte bland de här 12 som uppfyllde de här kraven. Så därför kan vi säga att apostel i sin primära betydelse är ett ämbete som är fundamentalt eller grundläggande i Efesierbrevet 2:20 tillsammans med profeten. Därför att profeten utrustades i Gamla testamentet till att proklamera Guds uppenbarade vilja. Men idag är Guds uppenbarade vilja nedskriven i skriften, och den nya testamentliga profeten är en förkunnare av Guds ord. Det betyder inte att Gud inte kan göra en suverän handling och låta en människa veta något eller proklamera något i ett sammanhang som vi då skulle kunna kalla profetiskt. Men det som ska uppenbaras om Guds vilja för mänskligheten, det är uppenbarat, och kanonen, det vill säga de mottagna, godkända skrifterna, de är nu så att säga stängda. Jag säger inte mer om det för att vi har pratat om det tidigare, men sen är det evangelister, och i våra sammanhang så kanske vi har inte lagt så mycket vikt vid evangelisten. Många gånger tror jag att den gåvan på något sätt har inkluderats i den pastorala gåvan. Men den står där. Och den är viktig i Nya Testamentets tid. Och så vitt vi förstår det så är det en gåva som har att göra med att man är på ett särskilt sätt utrustad för att vinna själar. Och Paulus säger till Timoteus vid ett tillfälle att gör du en evangelists arbete. Och det tyder på att han hade inte evangelistens gåva till Timoteus. Men han var ändå uppmuntrad att göra evangelistens gåva. Och det är egentligen så vi ser det, att vissa människor har den här gåvan, men för oss som inte har den så betyder det inte att vi inte ska vara evangelister. För evangelister är vi alla kallade att vara, i bemärkelsen att förkunna i vårt närområde, i den sfär som vi rör oss. Där ska vi proklamera evangelium efter bästa förmåga, så som Gud har utrustat oss. Men det finns också vissa människor som har, och om ni tittar på kanske vissa pastorer i våra egna kretsar, vissa tycks ha en väldigt speciell förmåga på det här området. Så det är evangelisten. Och sen kommer vi till herdar och lärare. Och herdar översätts ibland med pastorer. Så det är pastorer och lärare. Och här finns det en grammatisk regel som säger att om det är en bestämd artikel före det första ordet men inte före det andra ordet, då är det så att säga ett och samma ämbete det talar om. Så när det står då pastorer och lärare, så kanske ni har hört det här titeln pastorlärare. Och det kommer härifrån att lärare har liksom inte den här artikeln framför sig, och det betyder att det på något sätt är ihopklumpat med pastor. Och så som vi ser det och förstår det, så är det att jag kan ha en lärargåva, men jag är inte nödvändigtvis en pastor eller en herde. Men jag kan inte vara en pastor och inte ha en lärargåva. Pastor måste ha en lärargåva. Och på det sättet så är det en viss skillnad där. Så vi använder ordet pastorlärare för pastor. Att det är inkluderat. Det är liksom en självskriven grej. Att pastorn också har en gåva att undervisa. Det är ett måste. Nu ska vi se här. Där. Just det. I vers 12 står det att de skulle utrusta. Just det. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Så de här ämbetena, aposteln och profeten i den första tidens församling, på ett alldeles särskilt sätt la en grund. Nu evangelisterna och pastorlärarna. Evangelisten är mer än ett fristående ämbete. Kanske en person som reser mycket. Men evangelisten är också någon som på det sättet inte lever i oberoende av andra. Utan när en själ läggs till församlingen, eller till Guds rike rättare sagt, så är det evangelistens uppgift på det sättet att föra den till ett sammanhang där de kan komma under undervisningen från pastorläraren. Så han säger här att de här ämbetena, de skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Och ibland så hör man de här, eller hör man det här resonemanget att jag behöver ingen människa. Jag behöver inte liksom lyssna på någon. Jag hör från helig ande. Jag hör från Gud direkt. Jag kan läsa Bibeln på egen hand. Det är absolut sant att Gud har gjort oss till troende präster. Och på det sättet så kan vi ha en egen, eller inte bara kan ha, vi ska ha en egen vertikal med Gud. Men samtidigt så har Gud instiftat de här mänskliga gåvorna eller ämbetena, som utan dem så får vi inte allt vad vi behöver. Och det prövar naturligtvis vår ödmjukhet, det prövar oss på många olika sätt. Är vi beredda att göra det här? Är vi beredda liksom att underordna? Så det är väldigt, man ser det idag mer och mer, inte minst här i västvärlden, hur människor blir totalt oberoende på det sättet. Och det finns internetkyrkor och människor liksom flyter runt i olika kyrkor och så vidare. Och vi har alltid haft en betoning på detta, att liksom vi är kallade till en lokal församling, kallade till att vara under undervisningen från en pastorlärare etc. etc. Och det finns naturligtvis en balans i allt detta som jag tror att vi förhoppningsvis har och strävar efter, men det är intressant att se hur dessa ämbeten finns där för att utrusta de heliga, det vill säga oss alla, till att utföra vår tjänst att bygga upp Kristi kropp. För det är det vi är här för, att bygga upp Kristi kropp. Och i vers 13, tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Enheten i tron. Är det verkligen möjligt? Kan vi verkligen vara eniga i tron? Finns det två personer som kan påstå att de har absolut enhet? Nej, det låter som ett skämt. Vi vet att det inte är så rent mänskligt sett. Men ändå så kan vi se att det finns en enhet. Och jag tänker på det många gånger liksom att hur viktigt det är att vi har. Och jag tror det har mycket med detta att göra, just detta med pastorläraren, liksom den lokala församlingen, att vi kommer under samma undervisning. Därför att när vi träffar en person som är under samma undervisning, underordnar sig samma pastorlärare, där finns en enhet. Och den enheten betyder inte att man liksom kan skriva 10 000 A4 sidor och någon annan skriver 10 000 A4 sidor om exakt vad de tror och tycker om alla saker. Och det är en absolut enhet. Det är inte enhet på det sättet, men det finns en enhet på det sättet att man är införstådd med visionen, man är införstådd med vad Gud vill göra i ett visst sammanhang, och man har underordnat sig det här och man relaterar till det här. Och där kommer enheten in. Ska vi se här. Just det. Enheten i tron och kunskapen om Guds son. Och vi växer naturligtvis, som det står i andra Petrus 3:18, kontinuerligt i nåd och kunskap om honom. Så är det till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Och mognad, det är väldigt intressant. Alltså, jag tänker just på det här, hur som kristna, vi växer inte alltid. Och det är inte rätt. Gud vill att vi ska växa till i mognad. Han talar om det på olika ställen i Hebreerbrevet, exempelvis slutet på kapitel 5 och början på kapitel 6. Hur viktigt det är att vi slutar med mjölken och äter köttet. Den fasta födan som det översätts med i svenska bibeln. Liksom att vi växer upp och bli mogna. Och det är inte liksom det att vi ska komma år efter år och vara på samma. Vi ska växa upp och bli mogna på ett sådant sätt att vi själva kan undervisa. Även om jag inte är en pastorlärare eller en evangelist eller har den typen av gåva. Men att jag liksom kan ha den rollen. Och han talar om det just i Hebreerbrevet, att ni borde nu själva vara lärare, men ni är det inte. Ni måste fortfarande dricka mjölken, alltså den föda som man förknippar med liksom barnstadiet. Och han uppmuntrar de här verkligen att växa upp och bli mogna. Och jag tror att det handlar mycket om detta, att veta vem Gud har kallat mig att vara under. Jag ser det väldigt mycket, mycket förvirring hos människor. Man flaxar fram och tillbaks, man lyssnar på en röst här och en annan röst där och en tredje röst här. Och jag säger inte nu att det inte är så att man kan lyssna på kompletterande röster. Men det kan också vara väldigt förvirrande att ständigt liksom på något sätt höra olika saker. Och då säger någon så här, ja men hur ska jag veta att just den rösten som jag lyssnar till är den sanna, rätta rösten. Det kan jag naturligtvis inte veta i rent mänskligt. Men Gud ger ändå en urskiljning. Och han visar ändå oss till någon som kan vara den här rösten, den här undervisningen, det här exemplet som gör att jag kan växa upp och bli mogen som kristen. Han säger i vers 14 att vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran. Människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Och man ser där liksom människor är väldigt förvirrade så här, och man har hört någonting väldigt intressant och sen lyssnar man på någonting helt annat. Det är viktigt att hitta sin plats i Kristi kropp, att hitta den röst som Gud vill att jag ska höra så att jag kan växa i nåd och kunskap om honom. Och vers 15, vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Och egentligen står det att vi ska tala sanning i kärlek. Tala sanning i kärlek. Vi kan faktiskt tala sanning vad det beträffar fakta utan att göra det i kärlek. Och det är ganska skrämmande egentligen att jag kan ha kunskap. Jag kan till och med använda sanningen som ett bollträ utan ett slagträ för att klämma åt någon. Liksom. Kommer ihåg, jobbar med en person för många år sedan liksom och var så noga med liksom sanningen och sanningen för den här personen, det var sanningen om chefen som de visste om någonting om, och de använde det som en hållhake mot den här chefen så att om inte de fick göra som de ville på arbetsplatsen, då skulle sanningen fram. Och sanningen användes för att den sanningen, som jag inte vet än idag vad det var, men jag vet att de hade en hållhake på den här chefen, eller den personen hade. Det var, det kunde fälla den här personen och det gjorde att de kunde manipulera omständigheterna. Och därför så var sanningen definitivt inte, talade sanningen inte i kärlek. Så sanning och kärlek går hand i hand. Om jag har kärlek, om jag har Guds kärlek och jag älskar människor, så talar jag också sanning. Jag kan inte säga att jag älskar människor, men jag tycker det är rätt bra att ljuga lite också. Det går inte heller ihop. Så vi ser att de här två, de är liksom, det är som ett tvillingpar. Alltså de går inte att separera i den bemärkelsen. Jag talar sanning, men jag gör det i kärlek. Och Satan älskar att tala sanning inför Gud. Han säger, titta på de här eländiga syndarna. Jag har med mig en lista här över vad de har gjort och så vidare. Hur ska du hantera det, du helige Gud? Och han talar sanning vad fakta beträffar. Han anklagar de heliga dag och natt i Uppenbarelseboken 12:10. Men han talar inte sanning i kärlek. Och jag tänker just på det här liksom att vi måste akta oss som kristna med att ackumulera kunskap. Kunskap är makt, heter det. Och det är det också. Men om vi använder denna kunskap, denna, dessa fakta, då kan, utan att göra det i kärlek, då kan det vara någonting väldigt, väldigt destruktivt. Så han säger här att för att bygga upp Kristi kropp